If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Indiepodden nummer 79, och det är dags att inleda uppsnacket inför det 105:e upplagan av Indianapolis 500. Ronny, träningarna är redan igång. Första intrycket?
Det ser jävligt bra ut för Marcus Ericsson efter 5 minuter.
Ja, det la jag också märke till. Han var ju snabbast, eller någonstans där i toppen i alla fall, och sen började det regna.
Ja, precis. Nej, men när vi spelar in det här nu är det ju transparenta tisdag, och då har vi precis klart av första träningen då för dagen. Så det är en session till ikväll, och så när ni hör detta så är det torsdag, och då har de hunnit köra med såklart. Men ja, det har regnat nu här under tisdagen, så att det har varit lite av och på.
Ja, och Scott McLaughlin och Connor Daly spelar Call of Duty istället för att köra racerbil, men ja, kul att de håller sig upptagna och varma i kläderna. Vi ska prata igenom en herrans massa ämnen, och vi ska höra från herrans massa gäster också. Vi kan väl börja med de grundläggande faktabitarna som vi har att dela med oss. Det är ju liksom banan, Indianapolis Motor Speedway. Så vi har ju inte flyttat oss en meter sedan förra helgens lopp på Rutgersbanan, men nu kör vi riktiga ovalen då.
Och det är en helt annan grej såklart.
Ja, först och främst har vi historien bakom banan. Banan byggdes 1909, och första IndyCar-loppet, ja, det får man väl säga var det första Indy 500 1911. Men redan 1909 då körde man ju racerbilstävlingar här. Man körde till och med ballongtävlingar och flygplanstävlingar och motorcykeltävlingar på banan. Och den var ju inte känd som The Brickyard på en gång. Utan den fick smeknamnet The Brickyard för att efter den första tävlingshelgen 1909, då omkom 5 personer, inklusive 2 åskådare, för att underlaget på banan var katastrofalt dåligt. Det blev liksom djupa diken efter bilarna och motorcyklarna på de här första dagarna i augusti 1909. Och bilar och motorcyklar på den tiden hade extremt smala däck, så de välte ju kurvorna hur lätt som helst. Så direkt efter så var det mycket ramaskri i media om att motorsport borde förbjudas. Banan borde läggas ner på en gång. Men man insåg ju också värdet att ha den här anläggningen där. För det var ju väldigt många åskådare på banan. Så redan i september då, 1909, så bestämde man att vi lägger tegelstenar runt banan. Så man köpte upp i princip varenda tegelsten i hela Indiana. Och redan under bygget då av Indianapolis Motor Speedway som vi känner det, så fick det smeknamnet The Brickyard. Och The Brickyard var klart då i december 1909. Det tog bara 2 månader att bygga ihop det här, och namnet lever kvar än idag. Nu är det bara mållinjen kvar av de ursprungliga tegelstenarna, men herrans massa historia har korsat den mållinjen då.
Men den är ju lite drygt 4000 meter lång, den här banan då, 4 kurvor. Själva, så att det har förändrats mycket då, underlaget, men själva storleken på banan är väl konstant sedan 1911?
Ja, samma lutning i kurvorna, samma platser, och det här loppet har ju alltid varit lika långt också. Vissa gånger har det ju regnat, och under första världskriget något år där så körde man bara 300 miles, men 200 varv är ju ursprungsplanen alltid nu. 500 miles blir 804 kilometer. Varvrekordet har några år på nacken. Det är från 1996 när Ari Lijndijk, holländaren, Rinus Wikis kompis, han avverkade ett varv på 37 sekunder och sen 37,89 sekunder. Det blir en snittfart på 237,498 miles per hour eller 382 kilometer i timmen. Riktigt så fort förväntar vi oss inte i år, men förra året så var de över 230 miles i alla fall, som är bit över 370 kilometer i timmen, när Marco Andretti körde faktiskt de snabbaste varven sedan 1996 på träningen inför kvalet.
Mm. Och på tal om snabbhet då, så är det snabbaste racet som har kört här, det gjordes ju 2013 då var det en medelhastighet på över 300 kilometer i timmen, 301,6 kilometer i timmen snittar man på då.
Tony Kanaan var det som vann den gången, och han är ju med i fältet i år med. Vi har ju väldigt många före detta segrare med i fältet, än mer än förra året. För vi har ju Juan Pablo Montoya som kommer tillbaka till IndyCar. Vi förväntar oss också mer av honom den här helgen än förra helgen. Montoya har ju vunnit två gånger, år 2000 och 2015. Sen har vi Helio Castroneves också som vunnit tre gånger. Scott Dixon, Kanaan då, Ryan Hunter-Reay, Alex Rossi, Will Power, Simon Bagenaud har vunnit varsin gång. Men vi ska inte heller glömma Takuma Sato som tog sin andra seger förra året. Så det är ett stjärnspäckat fält, helt klart.
Vilka har vunnit flest gånger här på Indy 500?
Det är ju tre namn som de flesta nog känner igen väldigt väl. AJ Foyt, Al Unser Senior och Rick Mears har alla vunnit fyra gånger. Ingen har vunnit det här loppet tre gånger i rad, och ingen har heller vunnit det här loppet två gånger i rad sen Helio Castroneves gjorde det 2001 och 2002. Så det är bra länge sedan någon lyckades dubbla upp på den här banan.
Mm. Vilka typer av racing brukar man vara van vid på den här banan? För det är ju väl, om man tycker att till exempel Texas Motor Speedway här nu tidigare under, för ett par veckor sedan, att det bjöd på alldeles för få omkörningar och ledarbyten, så är det desto fler här på Indianapolis Motor Speedway.
Det brukar det verkligen bli. Det är svårt att jämföra de här två banorna ändå. Det är snabba ovaler, men typ där slutar jämförelserna. Texas är ju högbankad medan Indianapolis är relativt platt. 9 grader är inte jättemycket. Men flest ledarbyten har ju, och var ju också loppet 2013, 68 ledarbyten, och det är ledarbyten då över start och mål. De kan ju byta också ledningen fler gånger, till exempel på bakrakan. Men om det är samma förare som blir omkörd in i kurva 1 och sen tar tillbaka ledningen in i kurva 3, då räknas ju inte det ledarbytet. Mm. Förstår du?
Ja, jag förstår.
Så det var säkert...
Tror jag.
Ja, men det var säkert fler än 100 ledarbyten då 2013.
Ja.
Förra året var väl inte riktigt lika många, men det gick ju att köra om mycket. Aeroscreenen finputsas ju med varje tävlingshelg, så att vi förväntar oss också kanske mer konkurrens om segern. Förra året var det ju Sato och Dixon som verkligen kämpades mot varandra. Alexander Rossi var ju där ibland, men Dixon såg ut att ha det under kontroll tills han inte hade det, och Sato körde om honom.
Det är ju väldigt prestigefullt att ta pole position här till Indy 500. Samtidigt är det ju väldigt få som vinner från pole.
Ja, det är i ögonfallande få som gör det. Det här är ju 105:e upplagan som vi kommer att se om ett par veckor. Under de 104 tidigare har pole-sitten vunnit enbart 22 gånger. Senast var ju Simon Pagenaud 2019, så bara för två år sedan. Men innan dess så var det Castroneves 2009. Så inte jätteviktigt på senare år att vara snabbast på kvalet. Och förra året så Marco Andretti ledde ju inte ett enda varv. Så ja, det kan vara lite en motpol att ha en bra kvalbil mot en bra racebil. Man borde ju fokusera på racet först och främst.
Hur brukar det vara med gulflaggor och sånt där, tänker jag på?
Hur många hade vi förra året? Det var inte jättemånga. Det blir alltid fler krascher i racet än under träningen. För under racet så ställs ju allt på sin ända. Medan man tränar ju inte på att rädda en bil ur kontroll under träningen. Utan på träningen försöker man bli så trygg som möjligt, men sen man kan ju inte träna in krascher riktigt. Så det är, även om det ser väldigt ut som väldigt säker körning på träningarna nu i veckan, så kommer vi ändå se ett antal bilar i muren. Flest gulflagg var i alla fall 1997, 15 stycken med ett antal på grund av regn det året. På senare tid så har det flesta varit 10 stycken som det var 2017. Och på senare tid så har det varit en del lopp där det inte där det liksom varit 150 varv utan gulflagg också. Men när det väl blir trängda situationer, som vi såg Marcus Ericsson tyvärr förra året, då blir det lätt att man tappar kontrollen bara av en liten vindpust eller något sånt.
Vi har ju sagt det massa gånger i podden, just hur stort det här det är med Indy 500. Och mycket har ju att göra med just traditionerna den bär på. Det är ju det största loppet i världen. Hur många åskådare är det till exempel på plats? Det är ju över ett normalt år kan man säga då.
Ja, det undrar om det är någon som ens vet det, men vi brukar alltid höra 300-400 000, och det tror jag säkert på. Mm. För man ser liksom, det blir ju Indianas näst största stad under loppet.
Och vi bad ju vår vän James Hinchcliffe förklara vad det är som gör Indy 500 så speciellt ur ett förarperspektiv. Vi kan ju lyssna på det.
I think what makes that race so special and so unique is just the history behind it. You know, that race ran for the first time in 1911, and you've got over 100 years of history. It was one of the first big motor races on the planet. You know, it was the biggest track in the world for the longest time. I think it was probably the longest race for the longest time. And so the pioneers of our sport all ran that race. And then as the sport grew around it, that was always still kind of the hallmark event. You know, when you'd have Formula One drivers coming over and trying to win it in the 60s and 70s, and you've had NASCAR guys try to win it and do the double on Memorial Day with the 500 and the Coca-Cola 600. And, you know, you could go out and build a new track and make it longer, you know, make it a longer race or whatever. But what you can't buy or build is that history. And I really think that's what makes it so special, is just knowing how long that place has been there, how long that event's been happening, the names that have gone through those gates and have driven across that yard of bricks. Yeah. It's a very special place.
Förra året var det ju lite tomt då på läktarna och förklarliga skäl, men även om det inte blir fullsatt i år så kommer det ändå vara en betydande andel åskådare på plats.
Ja, det covid-situationen har blivit så mycket bättre i USA i år. Så vi räknar med 120 000 åskådare, vilket är ju låter lite jämfört med ett normalt år. Men det kommer nog förmodligen bli det största idrottsevenemanget i världen sedan, ja, pandemin inleddes. Mm. Det kommer vara skönt att se något någorlunda normalt igen.
Jag är faktiskt stoltserad med det, men för 2 år sedan så var jag och farsan där. Och vi var nog faktiskt först på plats av alla, tror jag. Kommer du ihåg den bilden jag idag skickade till dig, Jakob? Där jag tog en bild på pappa ensam på läktaren där.
Ja, hur mycket var klockan då?
Men så jag tror att vi var på plats 6 på morgonen, någonting sådär.
Ja, det är nog klokt. När jag var där 2015 så bokade vi taxi som skulle hämta upp oss på hotellet klockan 7. Och den fick jag i alla fall köra en så här taxi-lane till banan. Men privatpersonskön var ju redan lång vid 7 på morgonen. Mm. Och då är det ju folk som har lämnat sina hem i Ohio eller i Illinois, i Chicago. Ja, säkert 3 på morgonen. Så att det är viktigt att vara där i god tid. Och 7 på morgonen så var ju festen igång också. Lite väl gång för vissa. Så, men de kanske dygnat.
Det var en fantastisk upplevelse faktiskt, för att säga, att vara först på plats och se hur allting fylldes på efterhand. För det,
ja.
Alltså, en sån där dag så har man ingenting bättre för sig. Vad fan ska man göra istället? Liksom? Så att jag tycker bara sitta där och se att folk kommer en efter en efter en. Och så, och sen så de här förberedelserna med såna här parader och sånt. Det börjar ju ändå ganska tidigt ändå. Mm. Men bara att vara på plats och känna tystnaden och prata lite med varandra och reflektera och prata om förhoppningarna under dagen. Kanske knäcka den första... Ja... Kanske ölen eller en Cola Light eller någonting där framåt. Ja. halv åtta åtminstone, 8 får man säga. Vi tog det väldigt lugnt där. Men någonting vi skulle ta med oss nu, så vi nästa gång, vi ska ha med oss en sån här cooler, en sån här kylbag ska vi ha med oss med medhavd mat och dryck, tänkte vi till nästa gång. Så det är ett incitament att komma tillbaka så fort det bara går.
Ja, och det finns ju en härans massa andra tävlingar runt omkring. Det blir lite färre av det den här gången också, om jag tänker på sprintcar-tävlingar och lite annan stockcars i så här mindre gräsrotsdivisioner som Man borde försöka planera in också. Det finns ju faktiskt en till bana i Indianapolis som kallas för Indianapolis Raceway Park, som förr i tiden också ingick i IndyCar-schemat. Men de har sprintcar-tävlingar och midget-tävlingar har jag sett kommer att vara även i år, men kanske svårt för svenskar att ta sig in på det. Men vi får ju återkomma i framtida upplagor av Indy 500, liksom ett rejält schema när det är av tävlingar som man borde också se när man väl är där. När det är lite mer realistiskt för svenskar att korsa Atlanten.
Indy 500 är också ett race som du har sagt själv att det är väldigt ödesmättat. Det är väldigt dramatiskt. Det är väldigt svårt att vinna det. Men det är också fullt av väldigt många traditioner.
Mm. Ja, först och främst kan vi också nämna att det körs ju alltid vid Memorial Day. Och det betyder att dagen efter alltid är en helgdag. Så man kan ju stanna hemma från jobbet då om man har börjat festa klockan 8 på morgonen. Men det här med Memorial Day, det är en väldigt gammal amerikansk tradition som uppkom efter det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Direkt efter kriget slutade så skapar man nu minnesstunder vid olika begravningsplatser för stupade soldater. I takt med det så kom regeringen överens om, så tidigt som 1866, att man skulle ha en gemensam högtidsdag för de som hade stupat under kriget som inte kunde vara länkat till specifikt slag. Så att både nordstaterna och sydstaterna kunde hela tillsammans. 30 maj valdes och man valde då 1911 att köra det här stora loppet på Indianapolis Speedway på Memorial Day, för det var ju en dag där alla var lediga. En dag som familjer umgicks tillsammans. Så fram till 1971 kördes Indy 500 på just 30 maj, oavsett vilken dag i veckan det var. Men 1971 ändrades Memorial Day till att vara sista måndagen i maj. Och sedan dess har Indy 500 då körts på sista söndagen i maj.
Men du som har koll på allting, det här gentlemen start your engines, eller nu säger de ju drivers start your engines, men du har ändå fluktuerat lite med åren där. Det är väl någonting som också har myntats på Indianapolis Motor Speedway?
Det är många traditioner som kommit från just Indy 500. Tidskval är en annan, men start your engines har ju blivit kanske mest ikoniska inom motorsporten överlag, världen över. Och den här traditionen har varit med sedan 1948. Då ska en startfunktionär ha sagt "Gentlemen, start your motors." Spontant i samband med att racefyrverkerierna sattes igång precis innan start. 1950 blev det en formell del av ceremonierna. Så det var då man började invänta att någon skulle ge det här kommandot att starta motorerna. Och sedan dess så har den här traditionen spridit sig till alla världens hörn. I år när vi har en kvinna i startfältet för första gången på några år så förväntar vi oss en variant på Gentlemen Start Your Engines, förmodligen Drivers Start Your Engines. För det här blev faktiskt en kontrovers första gången som en kvinna kvalade in till Indy 500. 1977 när Janet Guthrie kvalade in, då vägrade först tävlingsledningen att ändra på Gentlemen Start Your Engines. De argumenterade att det egentligen inte är förarna som startar motorerna, utan någon mekaniker. Och alla mekaniker är ju manliga, eller hur? Inklusive på Guthrie stall. Så det var egentligen inte hon som startade motorn, förstår du?
Men gjorde inte hon någonting där då för att ställa det till rätta också?
Ja, det här var ju riktigt fånigt att tävlingsledningen insisterade på det här. Så Guthrie stall svarade med att tillsätta en kvinnlig mekaniker och starta motorn. Och då följde tävlingsledningsargument på det med.
Så rätt.
Ja. Startkommandot blev ändå rätt krystade. In company with the first lady ever to qualify at Indianapolis, gentlemen start your engines. Året efter, när Guthrie kvalade in igen, då blev det lady and gentlemen start your engines. Och sen på 90-talet, när Lynn St. James körde Indy 500, så undrar hon bara, varför inte bara drivers start your engines? Men då blev det ändå lady and gentlemen. 2017 när Pippa Mann var med, då blev det äntligen drivers start your engines, och vi räknar med att Roger Penske kommer säga just drivers start your engines den här gången därmed.
Vi har ju en hel del traditioner till att beta av här som är lite roliga faktiskt, bland annat den här segermjölken, hur den kom till. Men det är ju inte bara traditioner som kretsar kring den här banan, utan även vissa, kan man säga, mindre angenäma företeelser, till exempel curses, till exempel The Andretti Curse är en sån grej. Det är alltså att Andretti-klanen eller Andretti-familjen har haft väldigt otur här genom åren. Vad har du för inställning till det, det epitetet?
Jag tror att ifall man börjar tro på sånt så råkar man illa ut. Men Andretti-familjen, jag vet inte om de vågar. De skulle aldrig medge att de tror på det. Men det har hänt så många gånger nu, så att, undrar om de inte innerst inne är lite rädda för den.
Så här sa i alla fall Mario Andretti om The Andretti Curse bland annat när vi pratade med honom om Indy 500.
Let's talk about the Indianapolis 500. You won it once in 1969, and then you entered pretty much every single edition until 1994. A lot has been said about you, your son, your grandson, about John's fortune and or misfortune at that track. What does the Indianapolis Motor Speedway mean to you and your family?
Well, it means a great deal for sure. I mean, Indy is Indy. I mean, as a race, it's almost like winning a championship. I'll give you, for instance, when in 65, I finished third at Indy, and I was Rookie of the Year. And I was so proud to be the youngest driver ever to win a national championship. And when I was invited to one of the very famous talk shows with Johnny Carson, I thought, okay, they're going to introduce me as the young national champion. No, they introduced me as the Indianapolis Rookie of the Year. And that upset me. So, yeah, Indy, no question, is very important at this level because, like I said, just what I said, the tradition and all that. As a family, I think we've been strong. We've been protagonists. When you look back at my record, I'm third all time in laps led there, and again, you know, I think beat DiPaolo in 1925. It's the most, but and Al Unser Senior, I'm only about 10 or 12 laps short of his, and he won four times. So the point I'm making is I've been fortunate there as well. I've dominated that race more than once, but I wasn't lucky enough to finish. My son the same way, Michael. He dominated that race again several times and he couldn't finish it. Today, you have the best chance to finish because of the different rules. While I was active, we used to take like 101% out of the engines. Now they only take about 80% because the engines have to do so many laps. So the reliability is with all the drivers and it's a different story. I still look back and, this one of the announcers, oh, the Andretti curse and all that. I don't believe in any of that. I think that in so many ways, we've been very fortunate to be there so many miles. Do you know how many miles I have on that track and all that and how much satisfaction I derived from racing there? When you lead so many laps and so forth, that's what it's all about. Hmm. Even if you don't win that particular race, they knew you were there. And in qualifying, we were always up front. I just feel that I had a great time at Indy. Look at the family. In 1991, 92, there were four of us, four of the same family qualified for this race, which never before or since, four members of the same family were in there. So we have so many great moments. look, just last year, Marco is on pole and I'm driving a two-seater, at the start. And who's in the back seat? My son Michael, the three of us at the start of this race, up front. As a family, you look back and these are precious, precious moments. So that's the way I look. I look at the positive side of it, and there's so much more positive there for us to enjoy and be happy for that. Here again, my son Michael, you know, he never won as a driver, but he won 5 times as an owner, you know, so he's only second to Roger Penske, which is a distant first, but still, you know, as the team owner, you know, he has a lot to be proud of. And here again, some things you can control, some you can't. And but for the things we could control, I think we can be very proud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men Mario i alla fall fått vunnit Indy 500 en gång då som förare, och då fick han ju dricka den här klassiska segermjölken då. Och den kom ju också till, den traditionen kom ju också till på ett lite annorlunda sätt.
Ja, det här är en väldigt udda tradition. Det kom från 30-talet. Louis Meyer vann sin tredje Indy 500 1936, och direkt efter målgång så frågade han efter en flaska kärnmjölk under segerceremonierna då. Han tyckte väldigt mycket om kärnmjölk. Han ska också ha druckit mjölk under mindre ceremoniella former direkt efter segern 1933. Det här blev något som folk mindes med glädje, men traditionen blev inte riktigt den institutionen som vi har idag förrän 1956. Då Indianas mejerier började sponsra tävlingen. Så inspirerad av Meyer så lät man segraren få en flaska mjölk i handen direkt efter att den stigit ur bilen.
Mario, Emerson Fittipaldi tänker jag på då.
Ja, som inte ville dricka den här mjölken på en gång. Utan Fittipaldi ägde en gång i tiden apelsinplantager hemma i Brasilien. Han sålde apelsinjuice. Så han ville dricka sin egen apelsinjuice när han vann 1993. Det var inte jättepoppis.
Nej, det var väl inte det, va? Men Roger Penske tvingade väl honom att dricka lite mjölk ändå, va?
Ja, precis. Det är viktigt att dricka mjölk.
Ja, det är ordentligt bra för Roger Penske ändå. Ja. Det är bra för benen. Men en annan vinsttradition då, det är att kyssa tegelsenarna då.
Ja, det här är en av de mer moderna traditionerna som faktiskt inte ens är en Indycar-tradition. Det här började i NASCAR. När Dale Jarrett vann Brickyard 400, NASCAR stopp här. 1996 gick han och hans crewchef ner till tegelstenarna och kysste dem för att visa sin vördnad. Och det har ju blivit en tradition i Indycar också på senare år, eftersom alla som vinner Brickyard 400 har tagit efter Dale Jarrett då. Nu har de i och för sig tagit bort namnet Brickyard 400, för NASCAR killarna kommer ju köra på roadcoursebanan istället i år. Men förhoppningsvis kommer den här traditionen överleva det bytet där. Men vi väntar oss med att, ja, jag vet inte vilken ordning man tar det. Förmodligen dricker man mjölk först och sen så går man ner till mållinjen.
Och just att få dricka segelmjölken, att kyssa tegelstenarna, det är ju någonting som prioriteras kan man ju säga bland teamen då. Tar vi av Andretti Penske och Chip Ganassi till exempel, så har de ju sagt att prio ett, det är att vinna Indy 500, och det är liksom inte någonting bara man säger, utan det är ju faktiskt så. Vet du, när vi pratade med Kenny Breck förra året så hade han ju liksom inte riktigt förstått exakt hur stort det är att vinna Indy 500. Han visste att det var stort, men den magnituden, det kunde han liksom aldrig föreställa sig. Och en annan som har vunnit Indy 500, det är ju Scott Dixon. Och vi frågade ju honom om vad det är som gör det så stort att vinna Indy 500, och då sa han så här.
It is huge. You know, it's the biggest race in the world. You know, it's still the most attended event for a single day. You know, with almost 400,000 people. You know, so it's hard to put into words. I didn't really get it, and I lived in Indianapolis for maybe 3 or 4 years before I went to my first, you know, Indy 500, because I was racing in kart and a different championship and all that kind of stuff. And you know, I've been to World Cups, I've been to Olympic Games, I've been to Super Bowls. And nothing has a touch on the atmosphere at the Indy 500. To have that amount of people in one place is insane. But I love, you know, the history, you know, of doing, you know, the parade to the lead ups to the practicing to the highs and lows that you feel, you know, and then trying to win a race that's, you know, over 100 years old. You know, it's you know, for me, and to be, you know, one of less than 70 that have ever had that opportunity and our lifetime is hugely rewarding, and for me, you know, to always be introduced in most settings, you know, that you know, as a past Indy 500 winner, is, you know, it's a big deal. So it was cool to fly the flag for New Zealand and you know, see what that meant to Kiwis back home. And you know, I went back that year, you know, to even now when I do get introduced in New Zealand in the same circumstance. So it's the biggest race in the world, man. It feels great to have that opportunity to win it. You know, just want that second and third one again. You know, we have to keep trying.
Man får ju också en väldigt fin pokal när man vinner Indy 500, Jakob.
Mm, man får en kopia.
Okej, man får alltså någonting. Jag tänkte bara att det är en vandringspokal, att den står symboliskt
någonstans. Förstås,
men
förstås.
Du får en kopia av den alltså också då, det är ju lite fräckt.
Precis, den här Borg Warner Trophy. Och Borg Warner är ju faktiskt ett företag som lät tillverka den här trofén på 30-talet. Det är en amerikansk bildelstillverkare, reservdelstillverkare. 1936 producerades denna. Det är denna trofé i sterling silver. Inte hundra på exakt om det är jättefint sorts silver, men det är 92% silver, resten legering av koppar och zink. Och den kostade $10,000 då på 30-talet att producera. Och alla som vinner får ju sitt ansikte graverat in i den. Och sen några månader senare så får man en egen babyborg att ta med sig hem. Det brukar man få göra efter att IndyCar-säsongen är slut. Kul sak med den här babyborg, när Simon Pagenaud vann 2019. Då hade ju hans hund varit med i Victory Lane, så de graverade in också en liten mini Norman Pagenaud, hans lilla border collie. Nej, det är inte border collie, men det är en liten terrier, tror jag i alla fall. Rätt gullig hund. Har en egen Instagram som man kan följa.
Är du inne och likar ofta där?
Ja. I årets Indy 500 så har vi 3 stycken Indy 500 rookies. Först och främst har vi Scott McLaughlin som, ja, det här blir hans 6:e IndyCar-lopp. Han kör Penske nummer 3 som vi känner igen. Han övertygar ju Texas. Mm. Men har man Penske och Mattias Jönsson bakom sig så går man ju bästa möjliga IndyCar-skolan. Så förväntar vi oss stabil körning av McLaughlin.
Och sen har vi väl någon som man kan betrakta som få sin revansch egentligen på IndyCar på riktigt här nu. Det är ju Peter Fittipaldi, för detta blir ju hans första Indy 500.
Var meningen att han skulle köra här redan 2018, men då var han ju skadad. Det här första loppet han missade efter han bröt benet på spa. Han tar ju över Romain Grosjeans Dale Coyne Rick Ware Racing-bil, nummer 51. Det här blir hans 9:e IndyCar-lopp. Han har ju alltid sett rätt habil ut. Bästa resultat, 9:e plats i Portland. Men han är ju inte spektakulär, så här blir ju snarare en fråga, kan han kvala in?
Tror du att det kommer vara så på gränsen till och med för Petro?
Dale Coyne är ju hit or miss. Och här gäller det bara att, här är ju fart, högsta möjliga fart, särskilt inför kvalet. Så det här kommer att vara ett stall som jag tror kommer fokusera på kvalset upp och sen överleva under loppet.
Just det, för det är väl totalt 35 bilar sa du, och det är som kommer kvala och 33 av dem kommer ju kunna komma in kvalificeringsracet då. Den coolaste livrinen då på griden, det är nog trots allt Top Gun Racing med RC Ineson bakom ratten då, som är den tredje rookien.
Ja, de kör ju en riktig throwback livery i brist på stora sponsorer. Ska jag se ut som Al Unsers segrarbil från 1970-1971, som jag vet är din favorit, Ronny.
Ja, men det var den vi pratade om. Johnny Lightning heter den, va?
Kallar ja, precis.
Den,
ja.
Den vi pratade om i för ett par Indiepodden avsnitt sedan. Mm. Ja, den kommer bli så. Det kommer bli en sån favorit från mig. Jag kommer hålla på den bara för livren, tror jag.
Och de som inte känner igen RC Ineson, så han var en lovande förare som föll mellan stolarna liksom för några år sedan. Hans bästa resultat i IndyCar i de fyra lopp han har kört var en helt okej nionde plats på Watkins Glen 2016. Men det här stallet är ju helt sprojlans nytt. Det är deras allra första race överhuvudtaget. De har gjort en shakedown på Gateway. Det är en helt annan sorts oval. Så även om man hoppas ju på att underdogs kan göra väl ifrån sig. Men det vore faktiskt en skräll om det ens kvalar in här.
Mm. Och det är våra tre rookies då för i år då. Sen har vi ett antal förarinhopp på griden också.
Vi kan ju börja med nummer ett. J.R. Hildebrand. Varför har han nummer ett då? Jo, för han kör AJ Foyt Enterprises throwback till 1960 års lopp när AJ Foyt vann det här loppet för första gången med just nummer ett på bilen. Så de dekorerade den så som Foyts Roadster såg ut då för 60 år sedan. Mm. Och Hildebrand är ju okej, eller? Vad tycker vi?
Ja, det är väl inget fel på honom. Men han har ju ändå hängt med genom åren bevisligen och hållit en fot i dörren helt enkelt.
Kommer du ihåg hans andra plats då 2011?
Nej, det är jag faktiskt inte.
Det var ju han som kraschade sista kurvan i sista varvet när han var en halv mile att vinna som rookie då. Mm. Och det var ju Dan Weldon som tog över segern då. Mm. Mest dramatiska sista varvet i Indy 500s historia. Det stod Jerry Hildebrand för och han inte aldrig kommit lika nära att vinna ett IndyCar-lopp igen. Men, ödet är hårt och ja, det här är ju ett lopp som man ställer så mycket av sin karriär på spel här. Och en annan som liksom kände att det här var slutet av karriären för att ja, det hände något så himla dråpligt för honom. Det var Connor Daly som när han var ny här 2015 råkade ut för ett väldigt tråkigt tekniskt problem redan under uppvärmningsvarvet. Så här sa Connor Daly om det när vi pratade med honom tidigare. Connor, the Indy 500 was where you made your debut in IndyCar racing back in 2013, but also where you had one of your most unfortunate events ever in racing in 2015. Can you explain what I am referring to?
Yeah, the car caught on fire before it even started, so it was pretty much the worst one. I don't think it can get much worse than that.
So what did that day mean to you?
At that point, I thought my career was over because that was the only IndyCar race that I had on my schedule. And I was completely done with Europe. I was trying to be an IndyCar driver, a full-time IndyCar driver, did not have the financial support to do so. But we had a sponsor for the Indy 500 with Smithfield. And, you know, the month had gone well. The month had gone okay. But we also had James Hinchcliffe get hurt really badly in a crash that month as well. I really wanted to do well in the 500. I thought we had a great car. I thought we had a great situation. But racing, there's a lot of things that are out of your control. And this is one of them. You know, there was nothing I could have done about it. Nothing the team could have done about it. Sometimes things just happen. And it did. But there are certain situations that you can take advantage of. Being Hinch got hurt. And someone had to drive his car. And so the next weekend when I got to Detroit as a substitute, like we were talking earlier, you know, I led both races at Detroit, and realistically, we were in a position to win one of them when Ryan Hunter-Reay, took me out on a restart. So, and we finished sixth in the other one. So that is really where I think I kind of put myself on the scene was in my first ever road race in an IndyCar, we're going to go out and lead laps and be dominant in the rain as well. And that was a lot of fun. So, I think that the 2015 Indy 500, that the sadness that was felt there was immediately overcome with basically just something that felt awesome, which was at Detroit competing against the best as a kid who had only ever done one IndyCar race. That was really cool.
So it's a race that can make or break careers.
Absolutely. I mean, it definitely can. It can make people or break you. And it's a lot kinder to some than it is to others. But as Tony Kanaan found out, I mean, it took him years to win the race, but he's always fast there, and he ended up winning it. And that is, you know, that's why you do it.
Ja, det är alltså ett ödesmättat lopp. Så Daly fick ju ta över Hinchcliffs bil under några lopp senare under 2015. Och kunde ju på nytt visa upp sig för IndyCar-cirkusen. Och han är fortfarande kvar här.
Ja, det räddade hans karriär, kan man säga då.
Ja, simple twist of fate. Vi fortsätter att gå igenom startlistan med inhopp just för Indy 500. Nummer 16, Preda Autosport, Simone Del Silvestro, en Indy-podden-favorit. Vad tror vi om dem?
Jag tror att de har jättestarka chanser faktiskt. Vi hade ju Preda Autosports teamägare, Beth Preda, som gäst här tidigare år. Och det är ju ett stall som är liksom backat av Penske då. Det som gör det så roligt med det här teamet är att det bara har bara kvinnor i nyckelrollerna då, som är liksom ett led att utöka mångfalden inom sporten då. Och det, nu har de en riktigt stark uppställning här då med Simona De Silvestro som har så pass gedigen IndyCar-erfarenhet nu. Hon gjorde debut 2010, har då sitt bästa resultat på Indy 500, just det, en 14:e plats 2010 då. Men hon har ju stått på podiet i IndyCar tidigare då.
Mm.
Och jag tror att de har nog faktiskt en ganska bra chans att vara väl inom topp 10, i alla fall här nu, om allting bara går vägen. Och det finns ju ingenting som skulle säga att hon inte skulle kunna vinna heller egentligen. Men jag tror att man ska inte underskatta den här Penske-backningen som det här teamet har precis. Nu. Det är ingen, jämför det då med Top Gun Racing till exempel, som gjort en shakedown bara på Gateway. Det här har vi några som kommer med väl förberedda till årets race.
Mm.
Och okay, faktiskt, ni får ju lyssna på det avsnittet med Beth Preda där vi intervjuade henne. Det var ju du och Anna som intervjuade henne, Jakob.
Mm. Avsnitt nummer 59 i vintras var det. En timmeslång intervju. Väldigt karismatisk människa, Beth Preda, älskar motorsport och vi unnar dem all framgång de kan nå.
Sen har vi ju bil nummer 24, Dreyer Reinbold Racing, Sage Karam bakom datten.
Ja, Karam är ju lite av en enigma. Han var ju en förare som spådde sin lysande karriär när han var Ganassi-adept, men han har ju inte utvecklats positivt sedan han var 20. Nu är han snart 25. Och Dreyer Reinbold Racing var för 20 år sedan ett lopp, eller ett stall som kunde vinna IndyCar-lopp. Men det är också ett stall som inte har utvecklats positivt senaste decenniet ungefär. Så det här är också ett ekipage som får det svårt.
Andretti Autosport kommer ju ställa upp med ytterligare en entry. Det är bil nummer 25 med Stefan Wilson.
Mm.
Ja, vi sa ju, var det förra veckan eller för två veckor sedan? Han är ju döpt efter Stefan Johansson.
Ja. Så verkar det vara. Bra racingnamn. Det är Justin Wilsons lillebror, Justin Wilson som gick bort på Pocono 2015. Stefan Wilson har inte kört lika mycket IndyCar som storebror han med. Men han har inte gjort dåligt ifrån sig. De här två starterna, hans bästa resultat blev 15:e, men han ledde ju loppet 2018 rätt sent också. Runt varv 190 så var han ju i ledning på fart, men det var ju strategin som ställde till det, som knuffade ner honom till 15:e plats. Och lite lustigt nog så 2017 så gav han bort sin Indy 500-styrning till Fernando Alonso, och han fick då luftet från Andretti att han hade en sits redo åt honom året efter. Och han fick ju förnyat förtroende efter loppet 2018, och han är ju välkommen tillbaka, men så länge han kommer med sponsring, och det är det han nu gör.
Sen har vi en Gergays favorit tillbaka här nu. Det är ju Santino Ferrucci som gör comeback för Rahal Letterman Lanigan Racing. Deras tredje bil då för det här loppet. Bil med 45 då. Han har ju gjorde en bra insats här 2020 då. Då blev han ju fyra förra året då. Och debuten 2019. Och han gjorde ju ett succéartad debut kan man säga i IndyCar, även om inte han blev rookie of the year, så var det ju ändå att han visade framfötterna på valerna framförallt.
Han har en sjunde plats också 2019, så två fina resultat han kommit med här. Ja, han kan köra de här bilarna.
Till skillnad mot vad han gjort annars sen vi såg honom sist. Han har kört 4 lopp i NASCAR Xfinity Series, alltså andra divisionen. Jag tror hans bästa resultat, 15:e plats eller någonting. Så han är ju ingenstans där. Men han trivs ju bra här, och nu har, det här betyder att Ray Hall Letterman Lanigan har ju 1, 3 och 4 från förra årets Indy 500 i sitt stall. Så att det är en väldigt stark uppställning de har i RLL Racing.
Låter verkligen så. Och det, jag flaggade ju lite för Graham Rahal här nu, att han kommer bli farlig i år. Och ja, de är då att räkna med hela teamet faktiskt. Chip Ganassi Racing. Tony Kanaan tar över Jimmy Johnsons bil nummer 48. För att för ännu en Indy 500, detta blir hans, är det hans 19:e eller 20:e start?
20:e blir de.
Det blir 20:e nu, herregud.
Näst värst i fältet är med det. Vi kommer till den värsta alldeles strax. Men Kanaan debuterade 2002. Han ledde loppet 2002. Han kanske till och med har rekordet antal ledda Indy 500-tävlingar. Jag tror han har lett typ 14 av de här 19 loppen han har kört. Mm. Det är ju helt otroligt. Han har vunnit en gång, det gjorde han 2013. Han älskar Indianapolis. Indianapolis älskar honom också. Vi såg glimtar av hans forna jag på Texas. När det gick undan på träningen och han gjorde en del omkörningar tidigt, i alla fall det första loppet. Men det blev inte något bra resultat där. Så jag undrar fortfarande om Kanaan har nog gjort sin sista dunderinsats i IndyCar.
Sen så har vi ju då den legendariske Juan Pablo Montoya, som gör nu då Indy 500 debut för Arrow McLaren, Schmidt Peterson. Han är ju detta hans 6:e start blir det då. Han har ju vunnit, alltså 2 gånger har han vunnit Indy 500 på 5 starter.
Bara 5 starter? När jag skrev ihop det här så undrar jag, kan det verkligen stämma? Men ja, det har blivit 5 starter på 21 år. Mm. Sen han debuterade år 2000 och sen blev det ju Formel 1 och sen så blev det ju NASCAR och sen kom han tillbaka 2014. Vi gav honom lite skit efter GMR Grand Prix. Men jag kom på en sak om det loppet. Det var hans 3:e race för McLaren på Indianapolis Road Course. Men det var också hans bästa. För kommer du ihåg de 2 andra loppen? 2005 och 2006 som han körde med McLaren.
Nej, det minns jag inte.
2005, Michelin-debaclet.
Ja, okej.
Okay. Förstås, 2006. Det var ju hans allra sista Formel 1-lopp. När han krokade ihop med Räikkönen och Nick Heidfeld i första kurvan. Nick Heidfeld slog runt och Montoya var helt less på Formel 1.
Så. Kan du inte förklara lite närmare Michelin-debaclet och vad det innebar?
Vi sa ju nyss att 9 graders bankning, det är ju inte jättemycket om vi snackar amerikanska valbanor. Men för europeiska Formel 1-bilar så blev det ju för mycket då under det här däckskriget mellan Michelin och Bridgestone som det var då på 2005. Mm. Och det året hade man också det väldigt speciella reglementet att man inte fick byta däck under loppet. Så det var rätt speciella däck som Michelin kom med till det här loppet som de inte hade testat ordentligt. Och ja, däckstrycken som man ville köra med fungerade inte. Det var ju inte kompatibelt med nyasfalterade Indianapolis som det var då. Så att de riskerade punktering varje gång genom sista kurvan som var ju första kurvan som vi känner igen dig från IndyCar. Och Michelin-stallen drog sig ur eftersom man inte kunde lösa det här och ja, det var ju en fars.
Du nämnde att Tony Kanaan där med sina detta, det blir hans 20:e start och att det är ju respektive kan man säga. Mm. Men det du sa där, och det finns en som är värre, och det är ju Helio Castroneves som nu kör för My Shank Racing i år. Det blir hans 21:a start i Indy 500.
Mm. 21:a i rad blir det också. Han debuterar 2001. Vunnit 3 segrar. Han vann sina första 2 Indy 500. Det är han värst med någonsin. Han vann ju även 2009. Första gången dock som han kör den här tävlingen utanför Penskes trygga famn. Han är fortfarande hungrig, fortfarande danssteg i fötterna tycker han, men det var ett ganska länge sedan han kom med ett lysande resultat. Senaste topp 5 i IndyCar tror jag var senaste topp 5 på Indy 500, det var 2017 när han kom 2 efter Takuma Sato. Ja, Mayer Shank Racing fortfarande lite okänt kort i IndyCar, men de har ju bra dagsform i alla fall på road courses. Där såg vi med Jack Harvey på Indianapolis under kvalet. Mm. Vi har en till förare och det är nummer 98, Marco Andretti är tillbaka, såklart i Andretti Autosport. Powersitter förra året, men var ingenstans under loppet. Det här blir hans 16 Indy 500. Han har fortfarande inte kommit närmare vinnaren han gjorde 2006 när han blev omkörd på upploppet av Sam Horne Jr.
Jag tror att han kan vara räknad med under kvalet ännu en gång. Men frågan är om han, jag tror inte han kommer hålla under en hel race-distans. Och bara för jag säger det så kommer han förmodligen göra det den här gången.
Ja, det kanske blir så. Commentators curse på något sätt. Ja, han har inte kört någon annan form av racing sen sista loppet St. Pete förra året. Oklart hur hungrig han är, men Indianapolis är väldigt viktigt för hans familj, som vi har fått höra från Mario alldeles nyss. Så ja, han kommer göra sitt yppersta att åtminstone kopiera det han gjorde förra augusti.
Jakob, vi har ju två långsiktiga samarbetspartners som vi liksom håller av väldigt mycket. Det ena är Automotorsport som har följt oss ända sedan starten av Indypodden då. Och den andra är ju vår vän Tico Persson som driver den i svenska motorsportskretsar kultklassade butiken Tico Racing i Halmstad. Har du varit där på senare tid, Jakob?
Tyvärr inte. Mycket på hans hemsida, men inte personligen.
Han har ju precis byggt om butiken igen, han har ju lyft den jättemycket, den ser jättefin ut på alla bilder och så. Så att jag har bestämt att jag ska åka dit i sommar och hälsa på, tänkte jag. Du kanske vänger på?
Ja, det tycker jag. Det är helt andra sidan av Sverige för min del. Men det är ju absolut på bucketlistan att åka dit någon gång.
Ja, det är det värt. Men butiken i Halmstad är ju en sak, men på nätet så säljer han ju sina modeller och merchandise över hela till världens alla hörn då. Får höra på detta bara. Tico är officiell återförsäljare av CMC Model Cars och han är officiell återförsäljare av Spark Models, BRB Models, Techno Models och så mina favoriter. Och han är officiell återförsäljare av Felix Rosenqvists supporterprodukter och så det här Classic Team Lotus-märket. Då. Det är deras kläder och sådana här Classic Team Lotus-kläder, typ allt för jackor till kepsar och sånt där. Det är så himla coolt tycker jag. Och nu har vi en kul grej på gång här tillsammans då. Tico har alltså skänkt en modell av Ronnie Petterssons Tyrell P34 från 1977 års säsong. Vad har du för relation och associationer till den bilen, Jakob?
Favoritbil, alla kategorier. Så har inte sett den tävla själv eftersom jag var inte född på 70-talet. Men min pappa såg den 1977 i familjealbumet, så har de närgångna bilder för att pappa pungade ur och köpte en depåbiljett för var typ 20 spänn när han var på Anderstorp då som 20-åring. Så det är en favoritbil alla kategorier.
Det är ju alltså den här sex hjul hade ju den med P34 där. Och jag tycker det symboliserar den innovationsandan som alltid har kretsat kring Formel 1 tycker jag. Jag tror det är därför den är så speciell för mig också.
Det låter som påhittat historia, men en sexhjulig Formel 1-bil har vunnit Sveriges Grand Prix. Så det gjorde 76 då med Jodekäkter. Det var en dubbel till och med Depalier 2.
Och just den här modellen då som vi ska tävla ut nu är alltså skala 1-18. Så det är en rejäl PS. Och om ni vill vara med i den tävlingen vi kommer att hålla då, så håll utkik på vår Facebook och Instagram på lördag, för då kommer vi gå ut med tävlingen där, så kan ni läsa mer om vad ni ska göra för att kunna delta i den tävlingen och vinna den modellen då. Så vi säger tack till Tico Persson och TicoRacerHome.com. Ja, det ska bli verkligen spännande att följa de här 35 bilarna fram till kvalet här nu i helgen, då 35 bilar ska bli 33. Det här är ju ett race som är beryktat svårt att vinna och dessutom vinner det två år i rad, till exempel som Helio Castroneves har gjort det bland annat då. Jag vet inte hur många det är fler som har gjort det, inte många.
Anser och sen innan andra världskriget några stycken tror jag. Men det är väldigt, väldigt få.
Och det är ju väldigt oberäkneligt och det händer mycket under racet och förhållandena förändrar sig hela tiden. Någon som vet allt om detta då, det är ju Scott Dixon som vi har haft med här tidigare i det här avsnittet. Och han förklarade just grejen med Indy 500 och varför det är så svårt att köra här. Och han förklarade ett fenomen som heter driver's flat. Vi kan ju lyssna på när han berättar om det.
But it's a weird sensation on ovals, you know, and I feel like you kind of like them or you don't. And you know, it can be tricky. You know, the unfortunate part with the current, you know, schedule is that, you know, we only have three tracks and four races this season. Hopefully they start to build on that. But I think they are, again, so different. You know, you can drive around things on road courses. You can manipulate the car a little bit different. You know, on oval, I think it teaches you, you know, the fundamental basics again of, you know, how to set up a car to make sure that you're comfortable, what works right for you, because, you know, one driver to the other, you can do the same exact lap speed and go through the corner at the same speed, but the car can be completely different just on how you feel it. So, you know, I think you need a strange also inner confidence on an oval, almost an overconfidence, I think, to, you know, especially when you're good on them, to, you know, you get that flow and, you know, that car on the edge, you know, say Indianapolis and qualifying, you're going into turn one at almost 250 miles an hour. And you don't know if it's going to stick. You know, you've got to kind of just force that right foot to stay flat and make sure that you can get through that corner to give you, you know, the best lap speed that's possible. And it takes kind of a strange mind kind of scenario for that to enable, because the whole time, you know, your brain is telling your foot to lift off that pedal, because it doesn't seem right, you know, to go into a corner at that speed and you know, come out on the other side.
But if that just your foot just go, how do you manage that to get the foot going?
Yeah, it's weird too, though, because sometimes you'll come in and you're like, oh, it's flat, and then, you know, they call it driver flat, where your foot actually does waver a little bit, and you weren't completely 100% flat throughout the corner, you know. So it I don't know, it's just because the sensation too, right? You're just, you know, you're kind of floating on the edge, right? So, you know, you're constantly trying to feel if the car's actually going to make the corner and not turn too far or not turn at all. You know, that you're making these kind of really small adjustments, you know, so quickly through this corner. But a lot of the time too, it becomes second nature, right? Like you've been doing it for so long and that it just becomes a natural thing. But I will say, once you do get it right and you get through that corner and you went flat and you're like, you know, it makes it worthwhile, because the feeling of doing it is so good that you just want to keep replicating it. But at Indy, it's tough, because each time you go through, you know, one, two, three or four, the conditions are changing constantly. So you never have confidence. It's such a big relief when you have a good run, whether you're on pole or not. But at Indianapolis, when you finish that first qualifying run that you've completed, it, you know, is like, it's a lot of weight that's off your shoulders, and it's a pretty cool feeling.
Jakob, när du körde ditt historiska Indy 500 här nu i helgen med
på simulator,
ja, precis. Drabbades du under den här driver's flat-grejen då?
Nej, vi kör ju en simulator som heter Automobilista. Då körde vi 70-talsbilar, och på den tiden så gick det inte att köra flat, utan det är ett fenomen som måste komma på 80-talet någon gång. Jag har hört det lite i Formel 1-kretsar också, och då tänker jag att det måste ju vara på kanske gamla Spa som det dök upp första gången, eller på Monza innan chikanerna, men det är nog ett ganska modernt ovalfenomen ändå.
Får du bromsa någonting när du kör den här 78-årsmodellen på Indy 500, eller är det bara att lätta på gasen och växla ner som gäller?
På den tiden så tror jag att det berodde nog mycket på bil och setup. En del körde nog loppen på den tiden med väldigt, väldigt liten vinge för att få så hög toppfart som möjligt. Då kan det säkert ha handlat om att bromsa inför kurvorna. Mm. Men på 80-talet sen så slutade man använda broms på Indianapolis Motor Speedway, det är jag övertygad om. Men på 70-talet så var det nog fortfarande 50-50 beroende på setup.
Hur ser nu planeringen och schemat ut för den här veckan och kommande vecka, Jakob? Vi har ju, då, träningen är ju full fart redan nu här torsdag.
Träning 6 timmar per dag under, har det varit hela veckan. Fortsätt med det imorgon också. Då är det Fast Friday, då man gör kvalsimuleringar. Och det var då, förra året i alla fall, som Marco Andretti gjorde det, då, det snabbaste varvet på, ja, sen 90-talet på den här banan. Bra bit över 230 miles per hour. På lördag blir det kval, men innan dess blir det en timme träning tidigt morgonen för dem. 15.30 svensk tid. Vad blir det då? 9.30 Eastern Standard Time. Kvalet drar igång 18.00, och det är ju ett väldigt speciellt kval här. Kvalordningen kommer lottas på fredagkvällen, eller i alla fall i god tid innan lördag. Varje förare kommer garanteras åtminstone ett försök. Ett försök är över 4 varv. Snitthastigheten över de 4 varven är vad som gäller.
Om tid finns får man göra hur många försök som helst. Men efter 6 timmar då kommer, ja, man skjuter med en pistol och det är slut på kvaldagen. Det viktiga här är att plats 1-9 kommer gå vidare till fas 9 på söndag. Plats 31-33 kommer också bestämmas på söndag. Så de som är ja, de 6 långsammaste bilarna då, 5 långsammaste, kommer ju gå vidare till ett försök där pressen är jättehög på söndag förmiddag.
Och den här söndagen kallas ju då, det är väl pole day slash bump day man kallar det, pratar om då?
Ja, förut var det här 2 olika dagar, men nu har det slagits ihop till en dag för tv-tidens skull. Mm. Bump day, det är ju när sista ledet bestäms. Man kallar det egentligen för last row shootout, där plats 31-33 kommer att bestämmas. Detta kommer ske 19.00 söndag svensk tid. Och de här förarna då som har oturen att vara med på last row shootout, de har bara ett försök på sig då.
Tänk den pressen.
Ja, att stå där som Fernando Alonso var här om året. 33:e snabbast eller långsammast. Och sen sista bilen som är ute bampar honom ut i fältet. Det är stenhårt.
Okej, men efter den här last row shootout eller bump day sessionen då, så kommer ju då de 9 snabbaste bilarna göra sin shootout för att bestämma startordningen högst upp på griden.
Precis. Direkt efter bump day är klart så har vi pole day. Samma sak där. Förarna har ett försök på sig. Och medan allt det här händer så har ju plats 10-30. De har ju bara stått i depån och tittat på. Så det stora kvaldramat kommer ju vara på söndag när pole-sitten kommer att bestämmas.
Hur ser det ut sen veckan därpå? Det är väl en vecka som präglas av mycket press och aktiviteter och events och så för förare och team. Men kommer det vara någon träning överhuvudtaget fram till racet?
Ja, det lustiga är att allt det här dramat på söndag så är det bara ut och träna på en gång igen. Ingen tid att fira. Så man ska börja slipa race-setup redan 22.30 söndag kväll. Svensk tid. Sen så blir det ett par träningsdagar. Sista träningen blir Carb Day på fredagen innan loppet. Carb Day kallas det för det var sista dagen man kunde ställa in förgasaren på rätt sätt. Så Carb Day står för carburation. Mm. Väldigt gammal tradition det med, men man kör ju inte med förgasare längre. Och sen så har man lördagen ledig innan söndagen då loppet ska ske. Det är 1,5 vecka kvar för oss, så vi har ju mycket tid att prata om annat.
Ja, det har vi. Och Indiepodden kommer ju följa med er här genom hela detta eventet då. Så idag då torsdag så har ni vår inför Indie 500 avsnitt. Och så sen på tisdag nästa vecka så kommer vi följa upp Indie 500 kvalet med ett specialavsnitt. Sen så kommer vi släppa en extra podd där på torsdagen. Förhoppningsvis med lite intervjuer. Och sen så kommer vi ha vår lilla uppesittarpodd där på lördag där. Vår Carb Day Special som vi även körde förra året. Och vi ska mysa till riktigt och prata Indie 500. 100 minnen och summera allting som har skett här nu fram till årets race.
Vad mer har vi att tillägga? Vi får ju se var svenskarna står på sociala medier och så återkommer vi med alla resultat när vi har dem inne. På första träningen i alla fall så ja, man försöker ju bara köra rakt då. Inte göra något tokigt riktigt än så länge för det är ju väldigt mycket tid man har på sig. Och man vill ju inte råka skruva på sakerna åt fel håll. Man vill inte hamna mentalt i fel läge de här första dagarna. Det tror jag är det viktiga fram till Fast Friday i alla fall.
Men då tycker jag vi tar och avrundar här, Jakob, för idag. Vi säger tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickerRacingShop.com. Glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden Indiepodden. Ska vi njuta av Indy 500-träningar och kval här framåt helgen. Här. Så hörs vi om på tisdag igen.
Ja, det gör vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.